Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kanske är Joakim Persson årets tränare igen. Han är på väg att ordna nytt allsvenskt kontrakt för Varbergs BoIS för andra säsongen i rad. Detta efter att ha tagit upp klubben i allsvenskan mot alla odds och trots mycket begränsade resurser. När jag intervjuade Jocke Persson i februari 2020 talade han om sitt sätt att jobba som tränare, om att fynda på spelarmarknaden, om vilken fotboll han ville att hans lag skulle spela, om att etablera klubben på elitnivå och om förebilden Jürgen Klopp. Dessutom talade Persson om vad han lärt under tränarkarriären i mindre klubbar, om att svensk fotboll också är korrupt, om vad hans frispråkighet kostat honom, om den fostrande tiden i Malmö FF, om panikångesten i Blåvitt, om varför han och Marcus Lantz brukade garva åt landslagsuttagningarna.
Men nu kommer slutsignalen. Varberg spelar i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Jo då, så är det. Och en av hjältarna står där nere, det är Joakim Persson som huvudtränare. Och så man har jobbat med det här laget.
Efter en otrolig vår, men en betydligt tuffare höst, lyckades till slut Varbergs BoIS för första gången i klubbens historia ta sig till allsvenskan efter en poäng mot Mjällby den där sista omgången. En oerhört imponerande prestation, inte minst med tanke på att klubben året innan var på väg ut ur superettan i kvalet. Nu ska managern Joakim Persson för första gången testa vingarna i landets högsta serie. Och hans förmåga att med små medel bygga slagkraftiga lag kommer ställas på tuffa prov. Men under försäsongen har Varberg tagit några tunga skalper, bland annat Malmö FF. Och Persson tror inte att Varberg kommer att bli någon kanonmat för de större klubbarna.
När vi ska attackera, ska vi attackera. Vi kommer inte låta AIK eller Hammarby eller Malmö kanske stå och trilla boll i 90 minuter.
Förutom Perssons förmåga att lyfta små lag med knappa resurser så har han gjort sig känd för sin frispråkighet. Något vi får ytterligare exempel på i den här intervjun.
Generellt, även i svensk fotboll, så är det väldigt korrupt. Det kan vara allt från familjemedlemmar till att man själv ska tjäna pengar. När det går så långt liksom, så att de som sitter högst upp ska påverka startelvan. Och så funkar det säkert i de absolut största klubbarna också. Då är det klart att det blir konstiga situationer.
Och vi pratar en del om Jocke Perssons egen spelarkarriär. Från topparna i exempelvis Malmö FF och Hansa Rostock till den tuffa perioden i IFK Göteborg, där han fick bära mycket av skulden när Blåvitts stjärna började dala i slutet av 90-talet. En press som yttrade sig i sömnproblem och panikångest.
Jag kunde inte somna, för jag trodde jag skulle dö också. Och vakna ju, och sen så vaknar man ju dagen efter, så har man inte dött ju. Men då hade man liksom ingen riktig diagnos, och jag pratade inte med någon på den tiden, för då tänkte man, då tror man är rent kokobälje.
Utöver detta snackar vi om Jocke Perssons tränarförebild, om vilken fotboll han vill att Varberg spelar, om matchfixning i Bundesliga, om varför det inte blev mer landslagsspel under karriären och varför han vill ha in VAR i allsvenskan. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
44,5.
Bor?
Varberg.
Familj?
Tre barn, fru, vuvve.
Utbildning?
Handel och kontor.
Lön?
OK.
Vad kör du?
2 BMW och 1 Citroën.
Vad läser du?
Just nu får det bli fotbollskanalen då.
Vad tittar du på?
Narcos.
Vad lyssnar du på?
Blandat.
Vad spelar du på?
Allan.
Spelar du Allan?
Det är väl det närmaste jag spelar något instrument i alla fall.
Nu vill Martin Pringle söka dig.
Ja, men han får väl vänta, eller?
Ja, okej. Okay. Då kör vi så. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Maradona.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Liverpool. Sen 1982. Någon boosterplansch som hängde på väggen.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Nej, jag får nog tyvärr säga att min egen karriär får ligga åt sidan åt att vi gick upp med Varberg och även att vi stannade kvar. Så de senaste 2 åren har varit väldigt känslomässiga.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig under din spelarkarriär?
Outstanding Jonas Tans.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ja, och hans regeln. Det är ingen som förstår den, inte domarna heller. Så att om någon kan hitta en bra lösning på den då.
Vilken är din favoritfilm?
Det är Misstänkta.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När det behövs.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, det var väl vid slutsignalen mot Mjällby då.
Vilken var din tuffaste kris?
Oh, det har varit så många. Men Göteborgstiden med panikångest, det var väl när man inser att man inte är odödlig då.
Salle fintar, Salle skjuter och skjuter. Det är mål! Syrianska är ju 3-1 i absoluta slutsekunder av matchen. Och vad jag lider med Ängelholm.
Det är väl egentligen, om vi ska vara ärliga, matchen i torsdags i Ängelholm där de dominerar fullständigt. Men då lyckades de Ängelholm bara vinna med 2-1. Fast de hade chansen på mer och det straffade sig idag.
Redan 2011, under Jocke Perssons debutsäsong som tränare, var han snubblande nära att ta lilla Ängelholm till allsvenskan. Laget föll på ett självmål på övertid i kvalet mot Syrianska efter att ha dessförinnan tappat en gyllene chans att knipa direktplatsen i den sista omgången när Hammarby istället gjorde mål och klarade sig kvar. Ängelholms framfart var extra imponerande med tanke på den risiga ekonomi som vilade över klubben och som han inte lyckades skaka av sig under Jocke Perssons totalt 5 säsonger i AFF. Lite samma visa har det varit med Varberg som även de fått kämpa rejält med ekonomin under de senaste åren. Under Jocke Perssons första säsong 2018 var det oerhört nära att klubben åkte ner i division 1. Så hur Persson återigen med minimala resurser lyckats bygga ett lag som tagit sig hela vägen till allsvenskan är lite av en gåta. Vi sitter ju här lite ovanför Påskbergsvallen. Det börjar närma sig allsvenskan första gången för klubben någonsin, Varbergs Boys. Och ni går in i kuppen nu också, Hammarby borta. Hur känns det så här när det börjar närma sig?
Nej, men för vår del är det klart att det är jävligt spännande. Sen var vi står, allting är nytt för oss och vi har knappt en arena tänkte jag säga. Men vi kommer ha en arena som står klar. Så att, men det fotbollsmässiga så känns det som att vi är en bit på väg i alla fall. Och jag tror inte att vi kanske blir som Olof Lunder tippat en slagpåse i Svenska Cupen till börja med.
Det blir ni inte utan ni har ju BP, Sundsvall och Hammarby.
Ja, nej, men vi har väl kopierat egentligen lottningen från förra året med Hammarby borta en måndag kväll som är rätt sexigt. Och sen åker vi vidare denna gång till Sundsvall. Förra året var det Dalkurd. Och sen har vi BP en söndag förmiddag 12.30. Så att ja, upplägget så sett är väl inte fantastiskt.
Men vad betyder cupen? Är det bara ett sätt att spela ihop laget eller finns det någonting där för er att hämta?
Nej, men det, vi som har varit med ett tag vet ju Svenska Cupen förr när man var i Växjö tipshall. Det var inte lika häftigt. Här är det ändå att man liksom får en utbyggnad på x antal veckor och sen så får man riktiga matcher. Sen är det klart att har man Hammarby borta i första och förlorar den så då är det liksom, då får man hoppas på Hammarby ska tappa poäng mot Sundsvall eller BP. Och ska man vinna två själva, det blir långsökt. Så jag hade gärna sett att kanske två lag gått vidare ur cupen. För då hade man någonstans haft en möjlighet i alla tre matcherna förhoppningsvis.
Du säger att du vet inte riktigt var ni står. Rätt stor stryk mot Falkenberg, men ni slog Malmö och bra och Norrby. Vad är känslan att, om du ser från Mjällby slutsignalen när ni gick upp och fram till nu?
Nej, men vi har väl blivit av med en 3,5 startspelare, plockat in en 8-9, 3-4 kanske direkt i startelvan och 2-3 som bör utmana om startelvan. Så att jag tror att vi är ett snäpp bättre än vi var förra året. Tittar vi på träningsmatcherna Falkenberg så fick jag kritik av vår lokala blaska förra året för att jag bytte för mycket folk i träningsmatch och hit och dit. Men för mig handlar det ju om att hitta rätt roller och rätt mix i träningsmatcherna. Då får man ta en förlust mot Falkenberg med 4-1 för att man, ja, att jag håller på och fixar och donar, om man säger så. Sen ställer vi upp med en relativt tilltänkt startelva mot Malmö FF för att få ett bra resultat där. Och gör samma sak mot Norrby och vinner med 4-1 även om Norrby kanske inte är liksom Sveriges bästa lag, så det är fortfarande ett ganska bra superettanlag. Så att så sett så ser det väl bra ut. Men hur det står sig 30 omgångar allsvenskan, det får vi se.
Hur svårt är det här liksom? För det känns ändå som ett rätt stor utmaning. Just lagbygget, jag menar, ni tappar Tobias Karlsson som var viktig, Robin Bok och så. Att få ihop det med nya spelare hela tiden. Känns som du gör nästan varje operation, varje säsong, även om detta inte är lika extremt som här om året.
Nej, men det är väl klart att när spelare levererar i mindre klubbar så blir de attraktiva för de lite större. Och det är klart att det är inte så mycket att göra. Utan vi får ju liksom ner på samma hylla igen och leta upp nya godbitar. Så att, och det tror jag vi har lyckats med till stor del. Och sen så gäller det att vissa spelare som har varit här tar vissa steg. Så att, men vi får se. Vi hade väl gärna bollt någon av de där tre då. Sen så vi släppte Tobias, den har vi ersatt med Robin Traunberg. Nahom, Bok är ju liksom både arbetshästar men ändå poängspelare. Det är klart att vi får se om vi har lyckats ersätta dem. Men Gustav Norling från Skövde är ju på god väg redan.
Ja, för ni har tappat rätt många mål får man säga. Förutom att ni har kvar skyttekungen så ändå många mål som försvinner. Hur känner du att du har hittat tillräcklig ersättning? Ni ska ju upp en nivå också.
Ja, det är som jag säger, det vet vi inte förrän vi kanske säger vid sommarpausen om vi har bra eller dåliga resultat. Men intentionerna är bra. Jag skulle utan att ljuga säga att det är ett lag som älskar att springa och göra det fort. Och då har man de ambitionerna som spelar så tror jag också att vi kommer skapa målchanser och vi kommer sätta dit en del mål. Sen vem som kommer göra det exakt nu, det är så svårt att svara på. Men jag tycker vi har hittat någorlunda rätt i konstellationerna.
Du jobbar ju i en väldigt liten förening som ju debuterar då i Allsvenskan. Du är ju manager. Hur fördelar du din tid? Hur mycket är det tränare? Hur mycket är det jaga spelare? Kontrakt?
Nej, nu har vi fått in Martin Pringela som har tagit över kontraktsbiten eller pappersdelarna och skickar och fram och tillbaka. Men rekryteringen har jag väl stått för ganska mycket själv under de här åren. Och det är klart, när slutsignalen går i november så är det ganska tufft jobb fram tills det börjar lugna sig och man känner att man har de flesta pusselbitarna på plats. Men sen pågår det ju hela tiden. Bara senaste veckan har vi lånat ut två spelare och gör klart med ett nyförvärv här i dagarna.
Kan du ge... Den här publiceras ju inte för måndag. Så att...
Ja, det är väl ett gränsfall. Men det är ju en lirare i min egen ålderskategori i princip. Det är en målvakt, en backup som blir tillgänglig. Så att, då känner vi oss trygga i den positionen också.
Men det känns som att den typen av roll du har, det finns inget tak på hur mycket man kan jobba, antar jag.
Framförallt finns det inte timmar nog. Så det känns väl alltid lite som att man släcker bränder emellan varven. Men jag tror när Martin har blivit riktigt varm i kläderna och kan lägga fokus på även A-lagsbiten och ha i akademisidan också. Men jag tror det blir ett bra bollplank för mig att kunna avlastas och sådär. Så att jag kan fokusera mer på det jag ska göra egentligen, träna A-laget först och främst.
När du klev in i Varbergs Boys, förstod du hur illa det var med föreningen då?
Inte sämre än i de andra jag varit i.
Var det inte det? Nej. Jag tänker att Ängelholm och Kristianstad var samma ungefär.
Ja, men det är samma. Liksom, det är klubbar som är ganska högt upp i systemet men som har väldigt små organisationer. Då får du framförallt som tränare inta så många roller du hinner och göra det bästa av det. Och sen så vill man ju givetvis påverka föreningen så mycket det går och vilka bitar som är viktiga för en förening att sätta. Sen är det klart att det alltid är en ekonomi som styr. Men jag tycker här har vi... Det är klart underlättat att vi gick upp i Allsvenskan så att vi kan någonstans bli lite större på alla sätt och vis.
För det är ju inte så länge sedan klubben var väldigt nära att gå i konkurs och liksom höll på att tippa över helt enkelt.
Nej, men det var väl därför jag skrev på här, för att det bekymmer skulle inte finnas här, utan de hade rensat ut innan jag skrev på mitt avtal med Kuitin Balla. Så att det var väl en liten överraskning när den dök upp sådär 3-4 månader senare.
Att det var kris trots att allt hade, det hette att allt var lugnt.
Ja, precis. Allting var ju undanstökat sådär. Men det var lite mer att gräva i. De lyfte på någon matta till så att... Men den har jag ju varit
vad känner man då när man liksom åker hem till sin fru? Jag skrev på för det här och så visar sig.
Nej, jag väl... Man nu får säga, jag har inte varit tränare så länge, men jag har lyckats vara i två klubbar som levt under konkurshot hela tiden i princip. Så att man någonstans så, ja, man försöker fokusera på det man kan påverka. Liksom, och pengar brukar någonstans i de här småklubbarna ändå dyka upp i slutändan, så det löser sig så. Men nu tycker jag den här klubben har tagit ett mycket större steg och att man faktiskt... begränsar ju pengarna vi fick använda. Jag tror vi hade en budget på 2,6 miljoner första året i Superettan och 3,1 miljoner andra året. Och då, de som kan sin fotboll vet att det är inte så mycket pengar.
Nej, herregud. Då är du ju närmast trollkarl.
Ja, en halvkusin till Jola Bero skulle jag påstå.
Ja, jag kan hålla med om det. Hur går man tillväga liksom, när man sitter med en så tajt budget och ska just leta spelare? Jag menar, ni hade hög omsättning på spelare.
Ja,
handlar det om att övertala den sports utmaning att komma hit, eller vad lockar man med? För man lockar ju inte med en fet lön.
Nej, det gör man absolut inte. Då hade vi väl 3 eller 4 spelare på avtal, tror jag, sedan Vålemarkstiden. Så vi jagar väl i fatt 18 nya. Och det är klart att det är inte... Det var väl några superettanspelare, men de flesta kommer från division 1 eller division 2. Och det är klart att det du kan locka med är ju att det är superettanspel och att du får en möjlighet att visa upp dig på nästa hylla. Och då gäller det att hitta rätt bland de spelarna, som att de har rätt karaktär och att de har rätt egenskaper. Sen är inte skillnaden alltid så extremt stor mellan den ena divisionen och nästa, utan tittar man på rätt egenskaper och rätt roller för spelarna så kan man ju lyckas.
Just, det känns också som att du hittar en del spelare som lite elakt kallat skadat gods. Nej, men kanske har haft chansen men inte riktigt lyckats. Men att du hittar en klubb för dem där de passar in, eller en modell.
Ja, det är väl mycket med personkemi också. Det gäller ju att hitta rätt. Alla människor är olika, så enkelt är det ju. Och de här spelarna ibland som har haft en brokig bakgrund... Du kan ju hitta en 25-26-åring som någonstans själv har kommit på att fan, jag har varit idiot. Det här kanske sista chansen, och då lyckas vi väl rätt bra med 2-3 spelare.
Vilka är de?
Idioterna menar du? Nej, men
som varit idioter nu.
Ja, men som har en otrolig talang och en otrolig, alltså otroliga egenskaper egentligen. Så det är egentligen synd att de har spelat så lågt ner i systemet. De tar en sån som Albert... Juppie som har i princip allt man kan tänka sig, även om man fortfarande måste lära sig vissa saker. Nahom Girmay som gick till Sirius. Du nämnde Robin Book som var i Utsikten senast innan vi tog honom, som också har varit liksom ständigt lovande. Där har du liksom... Sen har du sånt unikt som Tobbe Karlsson som gick till Häcken nu, som hade vädrat av 8 år i Grebbestads A-lag som 16-åring till 23-åring, som man kan fundera på liksom, vad hade du missat? Killen kan lira fotboll, men jag har mått bra i ett kompisgäng istället, och det har inte varit någon elitsatsning om jag säger så ju. Så där har du ett litet axplock av dem ju.
Finns det många sådana fynd och som andra klubbar missar?
Ja, sen är det ju inte bara att man ska, alltså det är ju, större klubbar är ju svårare att ta in dem, för att det är även svårt för spelarna när det står liksom 17-18 kanske mer erfarna spelare som alltid vet att när det kommer in en ny spelare så är det ett hot. Och det plockar de ju ofta isär då, om det inte Medan här har man haft en större möjlighet och liksom, jag menar mina spelare tog man från Kristianstad, de styrde omklädningsrummet efter en vecka på gott och ont. För det stod ingen annan som ville ta tag i äpplet om man säger, och de både tog äpplet och svalde det ju.
Hur hanterar du det?
När vi kommer till de killarna så är det ju en blandning mellan idioti och vad ska man säga, dagisfröken. Nivån kan ju vara hög och den kan vara väldigt låg och den kan vara hög igen beroende på hur det går. Så att det är väl egentligen att liksom förklara vad som gäller. Liksom att de förstår helheten i fotboll. Som man kanske inte själv alltid heller gjorde. Liksom vad de ska bidra med för att andra spelare ska bli bra till exempel. Eller vad det genererar, om Maastricht gör 45 mål, vad genererar det där Robin Bok till exempel? Det är ju ditt marknadsvärde om vi vinner serien, det ökar också. Då kan du gå till en bättre instans nästa gång. Så små grejer som liksom, jag tror man, när man lever i sin lilla fotbollsbubbla så är man rätt så egocentrisk.
Jag inbillar mig att detta är saker som inte är uppe på tränarutbildningen. Hur man ska hantera sådana här saker.
Nej, det är ju mer anatomi och biomekanik och allt skit där är. Men
hur viktigt är det att kunna det här?
Ja, men vissa saker så, alltså jag hade ju svårt med det själv som spelare liksom, att ha en tränare som inte själv har spelat och inte själv vet hur det är i hetluften. De gick bort för mig oftast. Och där tror jag det är lättare att komma åt de här, att man har dels har träffat en jävla massa spelare genom sina år som spelare och man har träffat ungefär samma typer. Så det är lättare att handskas med dem och man vet ungefär vilka punkter man kan trycka på för att få ut max och den typen av spelare. Sen har du ju självspelande piano som Jocke Linn och Hampus Zachrisson, Anton Liljebäck som liksom, ja, de vet från början vad som gäller. Men sen behöver de här typerna som gör kanske tvärt emot vad tränaren sagt, för det är så du ibland vinner matcher också. Så att du kan liksom inte bara sätta regler, utan någonstans måste det finnas en frihet för den här typen av spelare och få bryta mönster på ett sätt som kanske inte står på tavlan. Och det måste man någonstans acceptera om man ska vinna fotbollsmatcher. Framförallt med den typen av budgetlag som vi har.
Har de koll på dig hur du var som spelare?
Mina spelare?
Ja.
Nej, jag försöker försköna den bilden lite grann emellanåt.
Jo, men du har ju ändå varit i spelat i Bundesliga och varit i Italien.
Det har de ju koll på, men hur jag betedde mig och hur jag var som människa och som spelare så... Jag var väl mycket tuffare än vad de här killarna var. Jag var väl beredd att trampa rätt många över tårna för att ta mig fram. Och det är det jag försöker trycka in i mina spelare. Liksom, möter vi Malmö FF så Malmö-spelarna kommer inte flytta sig. Och då måste man någonstans ligga på gränsen till att fuska med små medel för att ta sig fram. Liksom, med små knuffar och ta frisparkar rätt läge. Till att brösta upp sig och visa att jag kommer inte flytta på mig. Och då bjuder de upp till dans tycker jag.
Jag tänker ofta det, liksom, hur hade du hanterat dig själv som tränare och haft dig själv som spelare? Du var ju inte bara lätt, om man säger så.
Nej, det har jag förstått i efterhand. Förstod kanske även när jag spelade. Men man vill väldigt mycket och man vill ta sig fram. Och man vill, liksom, då får man någonstans skilja på hur du är som fotbollsspelare på plan kontra hur du är som fotbollsmänniska utanför. Sen finns det klart att det finns manipulativa grejer även i ett omklädningsrum och hur man ska sätta andra på plats eller behålla sin plats i hierarkin eller hur man ska ta sig upp i hierarkin. Och det är ju mycket värre än folk som sitter i soffan och tittar på tv och tycker det är jobbigt när Mbappe blir utbytt och blir lite småförbannad. Det är sånt som kan pågå i månader i en fotbollsförening. Så att, och då som spelare så ska du hantera också. Kommer du till Tyskland, Italien som jag har varit i, även Danmark har ganska hård mentalitet. Då gäller det att man har lite skinn på näsan och framförallt tänker på sig själv ganska mycket. Även om det kan låta hårt, men så är det.
Hur hanterar du scoutning av spelare? Är det du som är ute eller har ni folk?
Jag rör väl mig ganska mycket via agentbranschen. Vissa kontakter som jag litar mer på än andra. Sen har vi Y-Scout som program där du kan gå in och dubbelkolla uppgifterna. Och sen kommer det ju tips från olika, framförallt från gamla spelare man har spelat med som har sett någonting här och där som tycker att det hade passat den typen. Så ofta får jag de här strulpelarna, jag vet inte varför.
Ja, Inte jag heller. Hur hanterar du agenter som ju en del klagar på, men det låter på dig som det är en tillgång för er?
Ja, men det är det ju framförallt när du tar några pengar. Då vet ju agenterna också att här är ingenting att hämta i första läget. Utan de försöker ju också hitta den typen av spelare som vi letar efter. Det är ju lite de vi har diskuterat, eller om det är en ung lovande som... Och det är en ganska lugn, trygg miljö. Den underskattas, tror jag, ibland i svensk fotboll. Det är inte alltid lätt att vara de här 5-6 största klubbarna där det är jämnbra spelare runt där hela tiden. Utan ibland kanske du går till en miljö där du ser lite bättre ut och där du får ett större förtroende. Och det tror jag kan hjälpa många spelare. Alla kan inte ta den hårda, raka vägen.
Och jag inbillar mig att medialt är inte jättetryck heller.
Nej, vi kan ju förlora en match och jag kan gå och lägga mig utan ont i magen. Och det står inga fans och knackar på fönstret i alla fall. Inte än så länge.
Hur får du in lagmoralen i det här bygget där det är ett rätt snabbt skifte av spelare?
Vad ska man säga? Det är väl egentligen... Lagbygget i sig handlar väl egentligen om att man sätter upp... ett par regler som de här förutsättningarna har vi annars. Så, och då är det liksom, du får göra hur mycket misstag du vill. Men det är bara, vad gör du efteråt? Står du och viftar med händerna, så kanske jag gjorde på min tid. Eller springer du 100% hem och då får du dribbla 10 gånger av 10 och tappa den 10 gånger. Springer du hem alla 10 gångerna så får du dribbla den 11:e också. Det är väl mer det konceptet, att man ska få våga misslyckas eller lyckas, eller vad fan man säger, men reaktionen efter ett misslyckande eller att någon annan slår en felpassning kan inte göra att du blir besviken och ska stå och vifta med armar, för fick jag inte denna bollen. Alltså de typen av reglerna, att vi förhåller oss till dem allihopa, och de som inte gör det, de får helt enkelt sitta på bänken eller inte vara med alls. Och det tror jag har varit ett ganska vinnande koncept, att vi liksom sätter de reglerna från början, så är vi överens.
Har du några trick, alltså något som är utanför fotbollen som du använder för att svetsa ihop en grupp, eller är det bara träningen som gäller?
Ja, men jag har ju svårt för det här teambuilding-konceptet. Man ska åka ut och plocka bär i skogen eller vad fan de gör, eller militärövningar, eller man ska sitta med olika diagram och se vilken personlighet man är. Utan någonstans umgås så mycket som möjligt på träningen, umgås så mycket, eller spela så mycket fotboll det går på träningen. Och sen så tycker jag att träningsläger för mig är viktigt. Även de första två träningslägerna jag hade, med första med Ängelholm, då fick jag sparken, och det andra med Kristianstad, då fick jag sparken. Så jag var lite orolig när vi skulle på träningsläger i Varberg första året, men det gick ju vägen, så nu får vi åka igen här. Men den tiden där nere tillsammans, när man är ovanpå varandra lite i en vecka, den ger mer än att hålla på och tramsa, som jag tycker. Sen har vi försöker få in och äta en gång i veckan efter träning och sådana grejer. Sen vet jag att Häcken kanske äter frukost tillsammans varje morgon. Vi är inte där, så får vi mat.
Har du velat det?
Inte jag, för jag är ingen morgonmänniska. Men...
Vad hade du velat det för lag?
Ja, men det är klart ju att man kan proffsa till sig på den biten till slut. Men någonstans får man ta ett steg åt gången, och vi är inte riktigt där.
Vilken fotboll vill du att Varbergs BoIS ska spela i Allsvenskan?
Nej, men tanken är väl inte att ändra någonting egentligen, utan... När vi ska attackera, ska vi attackera. Vi kommer inte låta AIK eller Hammarby eller Malmö kanske stå och trilla boll i 90 minuter, utan vi kommer upp och köra med dem när det finns möjligheter. Sen får vi acceptera ett lägre försvarsspel, men det, för mig är fotboll liksom en helhet. Du ska kunna hantera alla bitarna, sen lever matcherna sina egna liv. Vi kan ju säga att vi vill sätta hög press på AIK och så får vi försvara oss i 90 minuter, och då måste vi vara bra på att försvara oss också. Och ha ett jävligt bra omställningsspel. Sen vill vi gärna dominera matchbilden så mycket det går och så många matcher som möjligt. Men tyvärr så är det ju motståndare som man ibland får anpassa sig till. Men vi måste bli så bra som möjligt på helheten. Och det tycker jag vi var förra året också. Vi har inga problem om det blir fysiskt spel, om det blir mycket dueller eller det blir ett omställningsspel, eller vi måste spela mot den parkerade bussen. Så tycker jag vi hanterar det på ett bra sätt. Sen ska vi inte vara naiva i Allsvenskan, utan vi får vara välscoutade innan vi möter de största björnarna i alla fall.
Många tränare pratar ju om att det är som en lek med siffror, vilket spelsystem var.
Hur viktigt är det för dig liksom, att ni hittar ett spelsystem som du gillar och som du har förtroende för?
Nej, men vi jobbar väl egentligen med tre spelsystem i de olika delarna, så att vi ändrar struktur lite beroende på vad vi gör. Men det viktigaste är att spelarna förstår det ju, och att spelarna förstår den rollen de ska ha. Är du en pressspelare i 4-1-4-1 så är du det, och är du en wingback i 5-4-1 så är du det. Och är du sen en tia i vårt offensiv så ska du förstå det. Nu hade vi Gustav Norling sist som är fantastisk, extremt mycket löpmeter för att komma från division 1, så kan jag ju redan garantera att han kommer förmodligen starta 27 matcher. De egenskaperna har han, men nu senast var han så överambitiös. Jag trodde, hade vi satt en GPS på honom så hade vi hade inte hittat honom ändå i hallen. För han var överallt och ingenstans. Men det går att rätta till. Ambitionen är där. Sen så ska han förstå sin roll, och där är vi inte riktigt framme om jag säger så.
Vilka tränare som du har haft har inspirerat dig, eller om du tittar runt, var hittar du inspiration?
Tittar vi liksom som folk förknippar med liksom toppfotboll idag, så är det ju Klopps Liverpool, eller Klopps Dortmund, eller Klopps Mainz när han tog över dem. Liksom den fartfyllda, när det ska gå fort ska det gå fort. Sen att man ska kunna ha kontroll, men att man tar möjligheten att det ska gå fort. Har du en möjlighet att ta en omställning så vill jag att 5-6 man ska ha en reaktion och maxlöpa. Sen bestämmer alltid bollhållaren om vi ska ta omställningen eller inte. Sen att man ska kunna försvara sig i Mourinho-style. Det är svårt för svenska spelare, för svenska spelare vill alltid springa hela tiden. Helst i 75% fart. Men att man kan gå ner i 25-30% och stå lite och vänta och sen ändå kunna vara aggressiv i rätt zoner. Det är svårare att träna på. Men vi börjar bli lite bättre på det. Så att det är väl,
i din egen karriär, vilka tränare har du hämtat inspiration från? Eller det brukar bara heta att man har hämtat delar av vissa.
Nej, men titta på hur jag själv beter mig, eller som är den enda som jag, rent ledarskapsmässigt, Roland Andersson i MFF. Det är hårt när du är mellan linjerna, och sen är vi mänskliga när vi kommer utanför, och vi kan ha glimten i ögat och vi kan egentligen skoja om vad som helst innan träning, efter träning. Men när vi är på pitchen så vill jag det ska vara fokus och 100% allvar. Men sen ska man kunna släppa det efter.
Är det han den enda egentligen av de tränare du hade som sticker ut?
Nej, jag hade ju Viggo Jensen, en dansk som, om man ska ta att jag hittar vissa egenskaper hos vissa spelare som inte andra tränare kanske hittar, så var Viggo också den typen som kunde, på gott och ont vill jag ju säga, för jag tyckte inte den spelare som han tyckte var lika bra, men han såg ofta någonting extra, någon typ som vi andra kunde inte riktigt se det. Det kunde vara bara löpmeter ibland, eller bara bra i luftrummet, och då hittade han en roll till den spelaren som sen visade sig 10 år senare att han blev ganska bra. Får de kanske tillhört lag 2 i U19 och Esberg på den tiden.
Vilka tränare vill du inte ta något från? Och vad, du behöver inte namnge, men liksom, vad är det för egenskaper du inte vill ta med dig som du själv upplevde under en lång karriär?
Det är väl framförallt den här, vad ska man säga, arrogansen. Tar du tyska, du är ju tränare så högt upp på piedestalen, så att det är, jag menar, ibland hälsan inte. Han pratar med dig, du pratar inte med honom. Det konceptet har jag svårt för. Samtidigt så får man respektera det när man är där. Men det blir för mycket hierarki för mig. Och det kanske funkar utomlands fortfarande så på vissa ställen. Men jag tror de här toppcoacherna som finns i dagens toppfotboll, tror jag är ganska mänskliga. Även om de kan ha en jargong utåt att de är lite tuffenissar, så tror jag att de är, och det tycker man kan se i många förväl också, att de har betytt mycket för många spelare. Det tror jag är viktigt, att man är sig själv så mycket det går. Sen ska man vara chef ibland, så enkelt är det.
Du har ju spelat länge, och jag menar, gamla lagkamrater dyker upp på olika positioner. Ja. Daniel Andersson bland annat i Malmö och så. Hur mycket hjälp tar man av ett sånt nätverk? Bollar man saker med varandra?
Ja, men det är klart man gör. Sen beror det lite på vilken fråga det är och vilken. Men det är klart, jag har varit i mycket kontakt med Daniel Andersson under dessa senaste 6-10 åren eller vad fan det blir. Och det beror ju på, är det lite yngre spelare, lån, så är det klart att man vet att Malmö sitter på en stor akademi, alltså kvalitativa och yngre spelare som har jättesvårt att komma fram, och det är klart att Vi hade Teddy Bergqvist här förra året igen hade vi, som inte riktigt slog, men som har en extrem potential och gjorde ett par riktigt viktiga matcher för oss. Men där finns, sen ska man hitta rätt där också, och MFF-produkterna ska ibland förstå att även om jag skrev på för en superettan-klubb så är det inte så enkelt. Där kan finnas missuppfattningar där ibland i början i alla fall.
Och jag tänker, hämtar du råd från gamla spelarkollegor och så? Hur ska man hantera en sån här situation? Hur ska man göra så här?
Ja, yeah, sen håller man sig ganska mycket i den bubblan man är i just nu. För det oftast jobbar man ju bara med de bekymmerna eller de möjligheterna som finns i den klubben. Då blir det ju ofta att man bollar med assisterande. Eller, som nu Martin Pringel har kommit in, eller Daniel Milovanovic som vi har som anfallstränare. Då blir det ju det. Och sen ibland så blir det någon signal. Jag pratar en hel del med Roa Hansen till exempel. Då Magnus Persson som man ibland ringer till om det är något annat man har stött på som man inte känner igen. Eller som man känner att ja, men här skulle jag behöva ett råd.
Ni har ju varit öppna med att liksom ambitionen är ju att försöka hänga kvar, men ni kommer liksom inte värva massa allsvenska föredettingar för att göra, liksom, äventyra klubbens ekonomi. Hur svårt är det där att väga?
Nej, den är inte så svår tycker jag, för att någonstans så även om vi skulle pumpat in dubbel budget av det vi har så tror jag inte att vi skulle kunna varva ihop ett lag som har säkerhet skulle klara sig kvar ändå. Och då är det väl någonstans bättre att bygga ett Varberg som någonstans, om du tittar på en femårsplan som ska kunna liksom vara en elitklubb, sen om det är att vi tillhör allsvenskan ett år eller två år eller, men framförallt om vi hamnar i superettan så ska vi kunna vara ett mittenlag och kunna titta uppåt och kunna göra om resan kanske med lite tur i så fall. Men nu får vi leva i nuet och vi är i allsvenskan och vi har möjligheten att hänga kvar.
Ja, för det är ju rätt mycket pengar som kommer in. För Varberg är mycket pengar naturligtvis som kommer via tv-avtal och spelavtal och så. När det går in i en organisation, handlar det mer om att liksom bygga någonting kring klubben? Vad kan det konkret vara?
Nej, men här är vi så, ska man säga, vi är så långt bakom andra föreningar. De startade väl upp till exempel NIU med fotboll på gymnasiet i somras. Där är vi. Så att bygga liksom en ungdomssektion från 14 till 19 som är proffsigare, där det ställs krav och för liksom att kunna få fram egna produkter på ett helt annat sätt på sikt, det är ju oftast väldigt viktigt för alla klubbar oavsett hur stora de är. Det måste bli bättre och det sitter framförallt Martin Pringel och jobbar med. Och få in ledare som liksom någonstans har en fotbollsbakgrund och en utbildning som gör att det säkerställer att det faktiskt dyker upp. Att man kan öka den procenten kan man säga med ett par hade varit viktigt.
För Halland är ju gammal klassisk mark på något sätt nu. Halmstad BK otroligt nog trea i länet med att både Falkenberg och Varberg är uppe. Finns det talanger så det räcker här i regionen?
Ja, det verkar så ju. Och då tror jag ändå vi tappar bort en hel del. Framförallt i närområdet så har det till och med funnits en hel del spelare som väljer Kalmars akademi. För att Kalmars akademi är så högt rankad. Och det är ju spelare som vi helst inte ska undgå. Sen är det ju, det är inte så många mil upp till liksom Älvsborg och Göteborg och Häcken heller. Så att det gäller ju att vara på tårna. Och vår möjlighet här är ju att det faktiskt kan vara en liten tryggare och enklare väg för vissa spelare att välja. Om man är lite osäker på att ta det här stora steget så kan man välja en tryggare tillvaro och kanske gå den, ska jag säga att den är ju enklare, men samtidigt så kan det gå väldigt mycket snabbare än att du kanske går till IFK Göteborg eller Häcken eller Älvsborg där det står kanske 7-8 i samma nivå som dig själv i den åldern när du ska välja. Så där måste vi vara på hugget och kunna snöa åt oss någon sån där emellanåt.
Ni har inte bara konkurrens av andra fotbollsklubbar. Jag menar, Varberg är lite av ett idrottsunder får man ändå säga, med handbollslaget och innebandy och så. Hur svår är den konkurrensen? Det handlar ju både om talanger och om publik och sponsorer.
Ja, Det är svårt att ta på. Jag tycker alltid det är samma människor som går på alla evenemangen. Så att, sen är det klart att det underlättar att vi ska upp ett år i Allsvenskan, att det kommer de här stora lagen och hälsar på. Det är klart att det kommer dra extra mycket folk. Och då är det viktigt för oss att vi har en produkt som kan visa upp något positivt och inte stå i eget straffområde mot Malmö FF i 93 minuter. För det tror jag inte någon som tycker är roligt, utan kommer Malmö hit så ska vi bjuda upp till dans. Så får det hellre vara att vi kanske förlorar någon match på grund av att vi har för stora ambitioner än att vi bara ligger och väntar. Och det tror jag också väcker ett intresse och väcker någonting hos varje ungdom som jag tittar, att fan vad häftigt. Så vi lite mer, vi ska vara ut och njuta och gasa och köra, så får vi se hur långt det räcker.
Tänk att man kom till den dagen att du pratade om ditt lag som en produkt. Ja. Det är den moderna fotbollen.
Ja. Nej, men det var ju inte tanken.
Vi blickade ut innan över Påskbergsvallen. Förbundet tvingar kommunen att pumpa in över 40 miljoner för att stöpa om den. Hur ser du på det?
Ja, slår man ut det på de senaste 100 åren så är det inte så mycket faktiskt. Mig som är utifrån kan ju tycka att det är likadant som när jag tränar Ängelholm. Har du ett lag som har varit i Superettan i närmare 10 år och har en idrottsplats, så tycker jag det svaret räcker. Alla andra har arenor.
Vad säger du om Leninstadion som kom slag från en lokal profil?
Det har jag inga kommentarer till. Det är väl rätt så. Vad ska man säga? Även någon journalist som tyckte det var roligt att smälla upp det. Jag vet inte vem det var.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och de får 15 minuter på sig här och hitta på någonting, annars kan vi leva och gå ut och sätta oss i bussen. Alltså, för det är något av det sämsta jag någonsin har skådat på fotbollsplan. Det är ju liksom inte, vi är inte tvåa, vi är inte tre, vi är inte fyra på bollen. Och till dess lika så spelar vi inte fotboll själv heller. Vi lyfter upp en boll i mitten och så hoppas vi någonting ska hända, va? Nej, vi har sagt att vi ska gå ut och bjuda på show i andra halvlek så att publiken får något med sig, att vi verkligen kan spela fotboll åtminstone. Försvar oss kan vi absolut inte, så det är inte något att slåpa över stumma. Det är helt odugligt.
Jocke Perssons episka halvtidssågning av sitt Ängelholm i bortamatchen mot Sundsvall är väl kanske ett exempel på att han ändå plockat med sig någonting från tiden som proffs i tyska Hansa Rostock. Perssons frispråkighet står onekligen ut i den svenska fotbollskontexten och kanske har den bidragit till att han inte fått chansen i en större klubb. Skulle han klara av att hålla Varberg kvar i Allsvenskan lär hans tränaraktier stiga ytterligare. Jocke Persson verkar inte ha någon större brådska att ta klivet till ett större sammanhang. Man kan ju säga att du är en tillgång för Varberg eftersom du är något som vi journalister gillar. Någon som säger saker och ting och så. Hur mycket funderar du på det när du på något sätt kommer upp på en större scen som ändå Allsvenskan är?
Att?
Ja, vad du säger kan bli rubriker och...
Nej, men det är väl klart att jag någonstans, jag är ju den jag är och liksom jag vet inte, jag kan bara tycka media är ibland, man utnyttjar ju saker och ting ibland på ett sätt som givetvis man ska sälja och man ska ha sina klicks eller vad det heter nu för tiden. Det är likadant, du kan säga någonting om en spelare ibland som kan vara ett konstaterande, men då sågar man ju alltid. Och är det den bilden en journalist har av hur en sågning ser ut, så har de ganska fel bild. När det sågas, så sågas det ordentligt, men att man går ut i media ibland och säger att detta eller detta kunde vi gjort bättre eller någonting, så handlar det inte om att såga en spelare eller en speciell händelse, utan det är kanske ett konstaterande av att vi inte räckte till, eller att den spelaren var involverad i en viss situation, eller att man inte är nöjd med en viss spelare. Det handlar inte om att såga, men oavsett vad du säger idag, och du säger någonting som har en lite negativ ton på någonting, så är det ju såga. Det är liksom det första där står. Men jag är inte orolig för den sakens skull, utan jag kommer vara mig själv, och passar det inte folk så passar det inte folk. Jag kan inte ändra mig på det sättet, för att jag säger det jag tycker, och ibland är det rätt och ibland är det kanske åt helvete.
Jag tror det har varit en nackdel för dig karriärmässigt.
Ja, det har det säkert varit på vissa instanser, och sen på vissa ställen har det säkert varit väldigt positivt, så att jag har inte mycket över för människor som liksom ska spela någon charad för att de är på ett visst ställe liksom, utan tycker jag detta. Sen är det klart, som fotbollstränare så kan du kan inte vara brutalt ärlig, men jag är hellre ärlig och lindar in lite än att jag liksom sitter och ljuger och spelar i ansiktet och de nästan går ut från dörren och tror att det har varit ett positivt möte, om meningen är att det ska vara negativt, och tvärt emot liksom. Du måste någonstans, och det tror jag de flesta uppskattar, även om det kan vara tufft ibland och få höra det, att du räcker inte till och du får lämna oss efter året eller vad det nu är, så tror jag ändå du uppskattas mer, eller var man ligger i processen nu. Som inför Malmö-matchen så tog jag hela bänken och berättade ungefär att nu är det de 11 bästa för tillfället som startar, och ni andra är inte, ni står på perrongen, och det är dags att liksom att höja sig och steppa upp, och man ska utmana de andra, och det sker i träning först och främst. Och det kan vara tufft att höra precis innan man ska utsätta sig på bänken, men samtidigt så, om du inte kan ta det, böjs bort. Det är liksom, för det är, vad har vi i truppen, 25-26 spelare. Det är ingen nyhet att 1 plus 10 kommer starta och resten startar inte. Och då kan man bara påverka i träningen och visa att man ska vara med. Så att det är ganska enkelt egentligen.
Du har ju varit tidigare i Ängelholm och Kristianstad, och jag hörde dig säga liksom att du hade fått sparken där, och menar liksom, så sitter där någon pamp som inte kan se skillnad på en häst och en hund, som liksom hade sparkat. Du menar att styrelsen var inte riktigt inläst i det. Hur mycket är det ett problem att det är så långt liksom ibland från styrelserummet till tränaren?
Man kan säga som så här att generellt även i svensk fotboll så är det väldigt korrupt. Det finns folk som har pengar, folk som vill ha in saker som kanske inte ska vara i...
Vad vill de då ha in för saker?
Ja, men det kan vara allt från familjemedlemmar till att man själv ska tjäna pengar på... tar vi Kristianstad så skulle helt plötsligt ett gäng argentinare starta matcherna, trots att det var inte det jag och Jesper Jansson kom överens med den agent eller den klubben i Argentina om, att de skulle skicka kvalitetsspelare, och höll de inte skulle de inte spela. Men helt plötsligt så händer det saker på vägen, att Jesper får jobb i Hammarby, där blir ett möte mellan vår ordförande och den argentinska klubben, där de har samma intresse utanför fotbollen, och sen helt plötsligt så ska argentinarna spela och jag är borta, så kan man lägga upp 1 plus 1. Eller att barnbarnen kommer in i föreningen och helt plötsligt så kan Joakim Persson ingenting om ungdomar längre och kan ingenting om fotboll, och så får man lämna.
Var det i Ängelholm det sista?
Ja, och det är liksom som jag sa, när det går så långt liksom, så att de som sitter högst upp ska påverka startelvan. Och så funkar det säkert i de absolut största klubbarna också. Då får man liksom...
Tror du
det? Ja, jag kan tänka mig att det är så. Framförallt
för det är ju rätt hårda ord att det skulle vara korrupt även i andra klubbar. Liksom.
Ja, men du kan själv tänka dig om det köps in en spelare för 1 miljard.
Ja, jo, när då? Du menar i de allra, okej.
Okay. Ja, men här är det ju liksom i en mindre skala, men det är fortfarande samma koncept, va? Och som tränare så den är den dagen.
Men är inte det frustrerande?
Ja, men det är väl klart det. Liksom om du någonstans ska göra ett arbete där ditt jobb är att ta ut de 11 bästa, och sen helt plötsligt ändras det reglementet för att någon som sitter ovanför dig tycker någonting annat, och då ska du helt plötsligt ändra din filosofi och säga okej, den som betalar mest spelare, och då är det klart att det blir konstiga situationer. Samtidigt får man ju lära sig att ibland får man kanske skita i ta alla strider, utan man får spela som
vi. Har du gjort det?
Nej, inte nu. Men jag kan inse att om man är på ett ställe som man... Nu är jag ju på ett ställe där jag har en väldigt bra styrelse som någonstans vet att vi lägger oss inte i fotbollsbiten. Vi håller oss till det vi ska sköta, och ni sköter fotbollsbiten. Och så var det i Ängelholm också under väldigt många år tills med problem med ekonomi, med diverse saker, så dyker det upp andra personligheter. Då är det klart att då blir det bekymmer.
Det är ju inte så långt att tänka sig det som är liksom ett problem i svensk fotboll, eller pratas mer om matchfixning och liknande. Har du sett någonting av det? Jag menar, Kristianstad har ju haft inslag av det tidigare.
Nej, det har jag faktiskt inte. Ryktet har ju funnits där vid något tillfälle, men inget som har liksom blivit någonting. Och det är väl inte... Det hoppas jag slippa vara med om också. Sen är det är klart, det jag förstår. Spela, framförallt när man tränar de här lagen där spelarna inte har pengar så de klarar sig. Då är det klart att kommer någon och sticker till en ganska stor summa, så kan det vara lätt att halka dit. Så att det gäller ju att vara noggrann och titta också. Framförallt när man analyserar matcher efter. Skulle det vara någon sån här unik större förlust där du upptäcker att någon spelare beter sig på ett väldigt konstigt eller har ett väldigt konstigt mönster i det han gör. Så får man ju vara vaksam om man säger så då.
Har du någon gång stött på det antingen som spelare eller ledare?
Ja, det har jag. Jag spelar ju med vår lagkapten när jag spelade Hansa Rostock, var ju försvunnen han var ju försvunnen i en och en halv månad. För att den ryska maffian kommit åt honom. Och det var allt från gambling till att de hade filmat han på olika konstiga ställen och försökt sänka han i hamnen, eller hållt han över vattnet i hamnen och sagt att om du inte betalar inom en vecka så försvinner du. Och han hade en match som visade sig efterhand, så hade han hade dykt upp 7:30 på morgonen på spelarhotellet och vi skulle spela klockan 3:30, och han fick rött kort efter 27 minuter. Så kan man lägga ihop 1 + 1 ju.
Pratade man om det i omklädningsrummet då? Undrar
varför? Nej, det här kom ju ut väldigt, väldigt långt efteråt. För jag tror inte han var på träningsanläggningen på över 2 månader. Sen dök han ju upp, och jag kommer inte exakt ihåg vad som sades, var han hade varit eller varför, utan det blev en stor mediegrej under semesterna för mig.
Ja, det är ju trist att det händer. Om man tittar en sak, jag menar, du var ju oerhört nära att ta upp Ängelholm, en sensation. Jag menar, ni var ju nära att ni gjorde 1-0 mot Hammarby istället för 0-1, hade ni gått rakt upp, och sen kvalade ni väldigt tajt mot Syrianska. Hur länge hängde den förlusten kvar?
Jag vet inte, det var mitt första år som tränare, så att det var väl egentligen... Det var givetvis väldigt bittert i efterhand så, men jag tyckte vi släppte det ganska bra. Och gick vidare med Ängelholm. Jag vet inte om vi hade varit redo att gå upp den gången. Om man tycker Varberg känns konstigt nu, att de ska vara allsvenskan kanske för många, så hade Ängelholm varit mycket, mycket värre. Det har varit ännu mer att göra och så att sen hade vi en bra resa. Vi var med i toppen 2-3 år till, så det var väl egentligen mitt sista år vi fick en oerhört dålig start när vi försökte göra en hel renovering av truppen, och sen har det gått som det har gått ju.
Ja, det har gått rakt neråt. Du hade ju en del bra spelare, Sebastian Andersson, Johan Blomberg, så är du överraskad över framförallt Sebastian Anderssons utveckling?
Nej, jag tycker snarare att det har tagit lite för lång tid. Jag tyckte han var väldigt långt framme, väldigt tidigt. Så jag hade nog kanske till och med förväntat mig att det hade slått något år tidigare. Men det är väl imponerande ändå att han någonstans är och runt ett landslag. Från var ratad i Helsingborg till att slå igenom i lilla Ängelholm. Och sen haft det ganska tungt både i Kalmar och halvtungt i Djurgården, och sen så slog han väl igenom lite i Norrköping igen. Så att, jag har också haft Lisa Berg i Dalbana, men duktig spelare absolut.
Även där kunde du, finns en klassisk tv-intervju när ni förlorade mot Sundsvall september 2011, och du går ut och rätt hård och säger att de egentligen var på bussen redan från start och så. Är du lika tuff nu när det blir intervjuer?
Nej, jag vet inte. Det är väl vad fan lever vi under med 4-0 efter 27 minuter. Så ja. då är det inte så svårt att vara kritisk.
Vi är inte tvåa, vi är inte trea, vi är inte fyra på bollen. Och dessutom spelar vi inte fotboll heller.
Nej. Ja, det var mycket på en gång. Det är väl klart man är besviken där. Vi hade målat upp den här, det var en seriefinal. Hade vi vunnit den så hade vi varit väldigt bra på det. Och så går vi ut och gör en sån fruktansvärd första halvlek. Och så vet jag skällde på dem så fan att de skulle... De satt och skyllde på varandra i omklädningsrummet. Och det tyckte jag var liksom patetiskt när man ligger under med 4-0. Utan ta tag i och gör det tillsammans. Eller något åt det hållet och ni har en kvart på er.
Ja, du säger de får 15 minuter på sig att hitta på någonting. Annars kan vi lika bra gå ut och sätta oss på bussen.
Ja.
För det är något av det sämsta jag sett på en fotbollsplan.
Ja, men det är väl sant också. Var det inte det då?
Jo. Ja. Men rätt vår tränare hade ju sagt så.
Ja. Nej, sen tror jag det tog typ 37 sekunder så stod det väl 5-0 tror jag. Så det var rullgardin.
Men ni satte inte på bussen?
Nej, vi fick ju fullfölja matchen. Men det är klart. Men vi hade väl 0-9 där på två matcher mot Jönköping och Sundsvall. Och sen, det är klart, sen kom vi tillbaka och slog Åtvidaberg på hemmaplan med 2-1 för mig. Så det är väl det som någonstans att man får visa känslor. Det är inget konstigt.
Nej, det är ju härligt.
Sen behöver vi inte... Munlädret går som gör på han du nämner där.
Du känner inte honom. Ja. Vad lärde du dig under dina första år som tränare i Ängelholm och Kristianstad?
Ja, det är väl egentligen vad man egentligen ska lägga fokus på. Som i början på en tränarkarriär så tror jag att man vill gärna göra väldigt mycket, framförallt på träningsplan, för att man tänker för mycket på man själv var som spelare, att man inte ska komma med samma övningar varje vecka hit och dit, och det har väl ändrat mig väldigt mycket, utan det är väl bättre att liksom förenkla det och få med det som är väldigt viktigt för oss i träning. Så det är, vi kör ju ganska enformig träning om man ser till liksom vilka övningar vi använder oss av, och bättre liksom sätta de grejerna när vi är jävligt bra på det, så kanske man kan gå vidare till någonting annat. Men konceptet är mer liksom, man känner igen sig från vecka till vecka till vecka, och sen är det mer det taktiska som kan förändras inför beroende på motstånd. Det är väl mer det. I början så tyckte jag liksom att jag skulle upptäcka hjulet och ha nya övningar varje gång och sådana grejer, och det, där har man väl backat bandet lite, utan gör mindre och gör rätt istället.
Hur mycket förfrågningar har det varit, jag menar, när det gick bra i Ängelholm i början? Var det andra klubbar som... Det brukar ju ändå vara lite så månadens smak, att man liksom hugger på någon tränare som är lite het.
Jo, men jag har väl haft ett par större klubbar framförallt, men det har inte passat.
Vilka är det?
Nej, framförallt de som jag har haft mest så ett par gånger faktiskt. Både Gais och Falkenberg... Det har väl varit några andra förfrågningar, men ingenting som har liksom varit konkret i Falkenberg. Och Gais var det väl bara med i alla fall på... Vi satt ner och diskuterade olika deras syn på det och min syn på det. Och sen så gick det till någon annan.
Vad är din långsiktiga ambition?
Det har jag slutat med. Fotbollsbranschen är för märklig för att man ska liksom måla upp massa bilder. Utan jag ska framförallt genomföra ett pass med Varbergs Boys i eftermiddag klockan 3 som ska gynna oss inför måndag mot Hammarby i cupen. Där är jag, och sen så vad som händer sen om någon ringer och säger att du ska dit eller dit, då får vi ta det då.
Men du har skrivit ett långt kontrakt med Varberg, du har flyttat hit din familj. Vad du ser ändå här ska jag vara ett tag?
Ja, som fotbollsbranschen är, så att du får en möjlighet att jobba och göra det du egentligen alltid har gjort och älskar mest av allt på jordklotet, om man säger. Så är fotbollen väldigt, väldigt stor för mig. Och göra det i en miljö där du någonstans får möjlighet att bygga någonting. Många andra klubbar i Sverige är ju redan färdigbyggda. Det handlar mer om små detaljer och du har inte så mycket att säga till om mer än att du bara ska träna fotbollslaget. Här är jag med och påverkar ner till vad var 15-åringar ska göra ihop med andra givetvis, och vad vi kan förbättra. Det är ju som vi har varit inne på ett par grejer, men att vi hela tiden kan försköna och förbättra hela Varbergs Boys fotboll under en femårsperiod här är fantastiskt. Skulle sen Liverpool ringa nästa vecka så får vi ju diskutera det i alla fall.
De har råd att köpa loss det från Varberg kan jag säga. Men om man säger, jag menar, Malmö är ju den klubb man mest förknippar dig med i Sverige där du slog igenom som senior. Är det en klubb du kan vara liksom sugen på att gå in i någon roll och jobba med? Under helt, de har ju helt andra förutsättningar.
Ja, det är som jag svarar på frågan innan. Jag är här nu, men Malmö är ju en av de klubbarna i Sverige som jag absolut skulle se som väldigt stort om de skulle höra av sig. Nu ringer Daniel, men det är inte om jobbet.
Det var ju tråkigt. Men kan du ändå se liksom en sån steg att man har bättre förutsättningar, att även om det är kul att hålla på med allting, så kanske det hade varit kul att vara specialiserad?
Ja, det är väl klart, när man, nu är jag ju inte så jävla gammal som man känner sig kanske, tänkte jag säga, men det beror ju på lite hur jag menar, nu tanken ska vara här i 5 år. Sen att man kanske hittar den klubben där man säger att okej, nu är du bara här för bara, det är bara topp tre som gäller. Den typen av jobb har jag inte riktigt haft, utan det har ju mer varit överlevnad år för år och skapa någonting av små resurser. Det måste jag ju snart vara högst rankad på i svensk fotbollshistoria i alla fall. Så att en annan typ av utmaning i framtiden, absolut.
5 år låter så otroligt långt i fotbollens värld, och där man byter tränare väldigt ofta, även i Sverige.
Ja, jag tyckte precis jag var 30, så att jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Nu är jag 45 här om ett par månader, så att... Men det är väl mer att möjligheten finns där, att du faktiskt kan bidra som gör att jag tycker att det är, det är inte så många jobb i Sverige som jag tycker är så mycket attraktivare än det jobbet jag har. Vissa ställen eller vissa klubbar är inte aktuella av olika anledningar, och vissa ställen ska passa väldigt bra om man ska flytta en bra bit med familj och allting. Nu börjar mina barn bli så pass stora så att om 5 år så hoppas jag att mina barn har flyttat ut.
Det blir säkert så. Du brukar väl få det som du vill. Om man ser till spelarkarriären, du är ju fostrad i Högaborg, denna plantskola som ju fostrat många spelare. Lider du med klubben som ju klappat ihop nästan, känns som, och trillat neråt i seriesystemet?
Nej, det är så väldigt lite folk som är kvar sen min tid. Bara för något år sedan så var det ganska många kvar, men de flesta börjar dra åt andra håll eller orkar inte dra i konceptet längre. Så det är klart att det är synd. Samtidigt så är det inte riktigt... Det var en klubb när jag växte upp som var ganska 50-50 svenskar och med utländsk bakgrund, och den mixen var fantastisk. Den ser tyvärr inte ut så längre. Utan grannklubben är väl 90-10 och så är Högaborg 10-90 åt andra hållet, och det blir fel det också. Så att, det är väl lite det jag tycker är synd, men förhoppningsvis är det någon annan som orkar dra i det. Och som, sen om de ligger i 3:an, 2:an, 3:an eller 4:an, det tror jag inte betyder så mycket för Högaborgs själen, utan det är väl mer att man fortfarande kan plocka fram, och det är lite klubben som bara slänger ut en boll och låter det hända, så händer det.
Ja, för att det är ju en fantastisk radda spelare. HF var aldrig aktuellt, utan det var Malmö FF som gällde för dig.
Ja, men HF hade ju sin kräftgång där under väldigt många år. Så när jag gick till Malmö så gick Henrik Larsson till HF samtidigt. Och då låg de i dåvarande superettan här för mig.
Så det var inte,
de hade inte riktigt samma muskler. Henke gick ju till HFs A-lag och jag gick till Malmös ungdomssida. Och det... Frågan är om inte jag hade bättre betalt än Henke på den tiden. Så att det var ett helt annat koncept. Och
han hämtade igen den senare.
Det kan man nog säga. Man rågade också. Men han var ju en late bloomer kan man säga. Jag tror han var 21 år när han gick dit. Och jag skulle fylla 17 när jag gick till Malmö. Så att, och jag behövde byta miljö. Jag behövde komma bort från Helsingborg också, kände jag själv. Så att det blev bra för bägge parter, tror jag.
Du kom ju till ett Malmö som var bra och... Och även om ni var i toppen så vann ni aldrig. Och jag har ändå funderat lite på det. Man pratar ofta om den vinnarkultur som finns i Malmö. Eller jag kan ibland bli lite trött på att man pratar om det. För att, jag menar, det finns långa perioder där man inte vinner någonting. Detta var ju en period där ni faktiskt inte vann någonting.
Nej, de hade väl
Det var ju Blåvitt framförallt som dominerade.
Ja, men det var väl slutet på 80-talet där de var helt dominanta. Sen kom de en svacka där i början på 90-talet. Jag kom med, jag laget tränade var 1893. Och sen 94, 95, 96 tror vi blev 2, 3, 4 något i den ordningen. Och tittar du på den laguppställning vi hade så tror jag att du får nog leta länge innan du hittar så låg snittålder på en första elva i ett MFF. Jag tror sex eller sju man var mellan 17, 18, 19, 20 där som startar matcherna med, vad var det, Jürgen Pettersson,
Daniel Andersson, Yxell också,
Mattias Tylander, Patrik Olsson, glömmer vi Tommy Jönsson, Anders Andersson. Så att man inte vinner allsvenskan under den perioden när IFK Göteborg är outstanding i svensk fotboll och gör det bra i Champions League, det var kanske inte så konstigt. Det hade varit normala år så kanske vi redan med den. Sen så försvinner vi alla ut under ganska kort tid. På en treårsperiod tror jag egentligen fem eller sex blir fotbollsproffs. Så att det är klart att då är det ännu svårare att liksom fortsätta den resan. Och sen kommer vi väl till och med ner i Superettan i slutet på 90-talet.
Ja, precis. Vad lärde du dig under de åren i Malmö FF?
Nej, men du säger det själv. Vinnarkulturen finns där. Det är svårt att ta på, men man... Det är den här känslan av att när du förlorar så är man chockad. Alltså det är saker och ting. Det får inte vara på det sättet. Man får inte förlora. Och det märks dagen efter nästa träning. Hur upplever, nu snackar vi på min tid liksom. Jag tror det är lite mjukare idag även om det fortfarande kanske är den tuffaste klubben att vara i. Och det är svårt och säga exakt vad det beror på, men de är kaxiga, de är självsäkra, de tycker de är bäst, även om de inte är bäst så är de ändå bäst. Du kan bara titta på journalisterna i Malmö hur de skriver efter att vi vann. Det var liksom, det sopar man under mattan för att, ja, när de tar i lite mer så vinner de ändå. Alltså det är lite den jargongen, och de är ganska säkra på att de vinner SM-guld i år också, tror jag. Sen om de inte gör det en annan sak, men jag tror inte att det finns någonting annat. Och det för mig är vinnarkultur, när man tror på grejerna, sen kan det gå till helvete ändå. Och då får man ta det därifrån.
Du flyttade sen till Atalanta. Varför lyckades du inte där?
Ja, tyvärr var det ju 27-28 andra spelare. Och tittar jag på det i efterhand så är det inte så dåligt att vara med 12-13 match för första säsongen. Trots att jag sa till tränaren att jag spelar inte högerytor. Där han tyckte jag skulle spela. Det tyckte jag hade gjort tillräckligt i MFF. Det var ju inget smart drag om man säger att man ska vara lite lågmäld kanske och snacka lite mindre. Men det var så jag kände då. Så det får jag stå för. Annars hade jag kanske gjort 20-25 matcher istället. Sen år två så fick jag en ganska lång inledning på bänken där jag kände att jag ville spela fotboll. Jag åkte inte till Italien för att sitta på bänken och titta på arenor och lite damer och äta pasta bara. Så då blev det att jag åkte hem.
Och hade kan varit... du ångra det i efterhand att du inte bet ihop det?
Nej, det tror jag inte. Då hade inte den resterande resa sett ut som den gjorde. Sen är det klart med Göteborgs debaclet att det var två säsonger som var mindre bra om vi ska vara snälla mot mig framförallt. Så kanske man kunde suttit där eller blivit utlånad. Det var ju två, tre klubbar. Jag kunde gå till Italien och jag kunde gå till någon österrikisk klubb och sådär. Men känslan var att jag ville hem och starta om. Det gjorde jag ju.
Ja, du kom hem sen, om du startade om kan vi lämna där än. Jag jobbade själv på Göteborgsposten när du kom till IFK Göteborg. De gjorde en jättesatsning. Det var dig och Christian Karlsson och de gäng spelare som han värvade. Varför funkade det inte för dig?
Det är väl som allting annat. Fotboll är ett lagspel. Och går inte laget bra så är det inte ofta individen går bra. Och där är ju svaret ganska enkelt.
Du pratade du sa den största kris var panikångest. Hur yttrade du sig att du inte...
Nej, men det var ju sånt här. Det var egentligen höll på rätt många månader i Göteborgs tiden och sen så höll det i sig 3-4 år efteråt också, men framförallt sitta i folksamlingar, då började ju rummet snurra och så trodde man att man skulle dö och så ville man tänkte bara komma ut för frisk luft så kan man andas igen. Kunde inte somna för jag trodde jag skulle dö också och vaknade ju, och sen så vaknar man ju dagen efter så har man inte dött ju. Men då hade man liksom ingen riktig diagnos, och jag pratade inte med någon på den tiden, för då tänkte man, då tror de man är rent kokobälj.
Ja, för att jag intervjuade Simon Tern som ju berättade om också panikångest för några veckor sedan, att liksom, ja. Idag är det ju mer okej och att även om det inte är helt accepterat, men att man pratar om det. På din tid så Det bara stängde man helt enkelt och kämpade med det själv.
Ja, jag tror faktiskt det var någon annan kille. Jag kommer inte ihåg om det var någon hockeykille eller någon som gick ut med någon liknande i någon artikel som jag läste på väg med, när vi skulle möta Västra Frölunda i en ångestmatch i omgång 23 eller 24 där vi var tvingade att vinna för undvika att åka ur allsvenskan. Och då var det ändå liksom som att, okej, då var det som 50% bara rann av. Och då blev det bättre. Även om det blev aldrig riktigt bra under rätt så lång tid.
Men vad var det som utlöste?
Ingen aning. Det är väl allt från det är som folk har kanske sin bild av att man är en viss typ av människa hit och dit. Och så är det liksom fotbollsspelaren, det är inte människan. Och sen framförallt att man sätter väl en stor press på sig själv och att man förväntar sig vissa saker, man förväntar sig en viss leverans för sig själv och funkar inte laget och man själv absolut inte funkar liksom, och då är det klart att man lägger skulden mycket på sig själv.
Ja, bilden utifrån var ju på något sätt lite att kanske du och Christian Karlsson inte riktigt passar in på Kamratgården, att det ska sig lite där.
Ja, men det tror jag också att det är liksom en vad ska man säga, man gör en lite en historia för att hitta ursäkter till varför ingenting fungerar, så det är klart att det är lättare att lägga det på två dyra nyförvarv än att lägga det på de andra 11 som kom in som kanske inte var lika namnkunnigt, och då är det klart att och sen sitter man kvar på sina gamla landslagsspelare som har spelat Champions League med Stefan Pettersson, Håkan Mild, Ulme Johansson, Nisse Nilsson,
Mikael Nilsson. Men ni hängde inte, låter det så?
Jo, jag kan säga. Alltså mina två är Göteborg, så jag har inte den bilden på det sättet. Det var väl mer allting runt omkring liksom. Och jag, alltså vad ska man säga, tre tränare på 1,5 år där, vad ska man säga, nyförvarven kanske var dittagna för att spela en viss typ av fotboll medan de andra hängde kvar i att fan, vi har alltid gjort så här och det funkar och nu ska vi göra detta istället, och så blir det en jävla, jag springer ner och hämtar bollen, Micke Nilsson slår en lång boll i djupled på Johnny Ekström, ja då är jag 60 meter på ett andra bollspel. Alltså den kombinationen tror jag liksom hänger ihop med att sen blir det en stor bild av att de var det och de var hit och ja. Och det är så det fungerar. Folk har åsikter och folk tycker en jävla massa. Och det är väl det som är hela grejen med fotboll, att man ska få göra också. Sen när man själv hamnar i skottgluggen så är det inte alltid lika roligt. Så enkelt är det ju.
Så är det. Du studsar vidare till Esbjerg där du får fart på karriären igen. Ändå, det låter inte så där jättekul att gå till Esbjerg när CA och sen studsat hem. Men nej, det var bra för dig.
Ja, men det var klart det var. Framförallt så var det ju Viggo Jensen som plockade upp mig i MFF A-lag som var i Esbjerg på den tiden. Och ja, de låg i högsta ligan där, men låg ju näst sist eller sist till och med. Så att, jag gjorde mål i premiären mot Brøndby, och problemet var väl att vi slog topplagen men fick stryk mot alla de andra. Så vi åker ur till sommaren där, och då fanns det en möjlighet att lämna igen. Men jag valde att stanna och kände att tryggheten och liksom att ha en tränare som jag vet jag har 100% förtroende för. Och jag fick väl årets spelare direkt när jag kom dit och blev bedömd för det jag gjorde på planen, inte för att jag hade handlat en jacka och ett visst märke som liksom figurerade i Göteborgs snacket liksom. Även om jag aldrig hade ägt en jacka av det märket, så var det ändå det man kallades i Göteborg. Så det
vad var det för jacka?
Ja, det var, jag kommer inte ihåg om de kallade mig Gucci eller Armani-Jock eller vad det var. Jag hade väl sagt något i en artikel vilken typ av märkeskläder jag tyckte om, och då blev det en följetong på det. Till och med någon gejsar som skrek efter mig nu för något år sedan i Svenska Cupen. Så det var ganska kul faktiskt. Han kom ihåg den. Nej, men sådär. Sen åkte vi ur och sen var Viggo på ett ganska bra lag. Så vi gick upp igen och sen etablerade vi oss i toppen andra året i Superligan. Och sen fick jag möjligheten att gå till Bundesliga med Hansa Rostock.
Ja, precis. Så där är du ju ett par år och gör bra. Hur var det och äntligen på något sätt nå en toppliga i Europa? Något du antagligen hade drömt om länge.
Ja, nej, men det var väl i efterhand så kan man ju tycka, hade man fått möjligheten att komma till Tyskland när man var 20, 21, 22 istället för Italien, så kanske man till och med hade kunnat spela i något av de absolut största lagen i Tyskland. Jag sa inte Bayern München, men precis under där sprang ju spelare i Schalke och Dortmund och Mönchengladbach, där man kände liksom när man mötte dem att de är inte mycket värre än vad jag är. Så att,
Grämde du dig?
Nej, det gör det inte på det sättet. Det är väl mer att man fick en möjlighet att spela 3 år i Bundesliga och 84 matcher eller vad det var. Det är klart att man ska njuta av att det blev så. Det kunde bli 0 match och fortsatt i Danmark eller på Island och något skit. Men att man ändå kände att man, ja, man är ingen varsatis på det sättet, men man är liksom på hylla 2, hylla 3, där håller man och räcker till, annars så spelar man inte 84 matcher från start och så. Det är klart att det var en mentalitet i Tyskland som påminner mer om Malmö och Danmark.
Du passar in då?
Jag passar in på ett bättre sätt. Sen att det var 4-5 svenskar när jag kom dit, det är klart att det blir en lättare ingång. Så var det en fantastisk
tid. Men ingen hängde upp sig på vilket märke på jackan du gick.
Nej, och sen har man blivit äldre också. Man har skaffat sig en del erfarenhet och man vet lite mer hur man ska spela spelet utanför och på, och vem man ska trycka till och vem man inte ska trycka till och sådana grejer.
Det är ju nyttigt. Du spelar ändå liksom givet i Bundesliga under några år. Varför blev det aldrig med landslaget? Jag vet, du var med Tommy Svensson någon sväng i Thailand och så, men på något sätt det blev aldrig någonting. Eller var konkurrensen för hög?
Ja, det vet jag inte om det var. Men du som följer landslaget vet ju hur det är.
Ja, men jag behöver att du säger.
Nej, men du
kan... Ja, min misstanke är att du kanske inte heller passade in där riktigt.
Nej, vissa spelare, landslaget är ju lite, i Sverige framförallt så tar du ju, ett landslag kan ju mer uppgraderas heter det inte, men det blir ju nästan ett klubblag i sig. Det är gruppen som ska fungera och det är liksom inte alltid att du kan ta ut de 18-20 som är hetast för tillfället. För det blir ju konstigt när vissa springer och spelar 15-20 matcher från november till april, helt ordinarie vecka ut och vecka in, och slår Schalke och slår Dortmund och slår Werder Bremen, medan vissa andra spelare kanske springer och spelar en träningsmatch mot Landvetter och ändå blir uttagen i landslaget. Det är klart att vi som spelare, vi garvar ju lite givetvis, att vi vet ju hur det funkar och vi vet ungefär hur bra vi är, och då är det klart att då lägger man det åt sidan bara. Så Det var inte det viktigaste i världen på den tiden.
Nej, men var det inte någonting som att det var tråkigt att inte få med?
Nej, samtidigt. Jag hade skaffat mitt andra barn under den tiden. Så att när det väl var de här landslagsuppehållen så fick du tid med familjen istället.
Jag kan misstänka att du, Max Lantz, garvade åt just det. Att ni spelade vecka ut och vecka in.
Ja, men så är det ju. Samtidigt så vet vi lite samma typ och bägge två liksom. Vi åker inte till en landslagssamling för att sätta oss på bänken, utan då kommer det ju smälla i 5 dagar tills man spelar, precis som man agerar i sitt klubblag, och det kanske inte föredrar från förbundskapten som har en 11 som han har tänkt sig, och sen har han ett par spelare på bänken som man vet kan gå in och göra det bra, och sen skulle han då med 2 dårar som springer och tacklar på allt som rör sig under 4 dagar innan en match. Det, nej, jag kan förstå den förbundskaptenen också.
Och sen är det några rubriker som följer med också.
Ja, ovanpå eländet, ja.
Nej, men jag menar, du passar ju kanske inte in där i den mallen.
Nej, men vi är väl mer stöpta som Jonas Tarn och Stefan Svars. Antingen så spelar man eller så ser man till att man spelar.
Om man tar allsvenskan i stort, hur ser du på den skiktning som har skett?
Ja, den är ganska uppenbar. Ekonomin är ju ganska stor skillnad på de absolut Stockholmslagen, Malmö, Norrköping, Häcken som hänger på det tåget ganska rejält, tror jag. Sen så är det väl ett mittenskikte på det som någonstans med Göteborg, Älvsborg, kanske något lag till som om de får ihop det kan hänga på, vara med och strida där, och sen så gör vi andra upp om resten.
Tittar man på tabellen senaste åren så räcker det ju med rätt mycket färre poäng än det gjorde bara för några år sedan. Att de sämre lagen tar färre poäng helt enkelt.
Ja, jag vet inte.
Tidigare var det ju ofta 30 poäng. Nu kan man ju klara sig på några, 20 och några liksom.
Ja, så Falkenberg var väl extrema förra året som hade de 19 poäng och minus 39 målskillnader. Det var 2 matcher kvar och slapp kvala.
Ja, precis. Med
2 udamålsegrar. Så att uppdraget här och klaras kvar så känns ju absolut inte omöjligt.
Hur ställer du dig till konstgräs kontra riktigt gräs?
Vi gillar bägge, så det har ingen betydelse.
Var ställer du dig i frågan kring var?
Bra.
Du vill ha VAR i Allsvenskan?
Absolut. Det måste bara finjusteras. Det är bara i Premier League de har bekymmer.
Det blir ju ofta snack om domare. Att de får kritiken. Det tycker de har blivit sämre i Sverige senare. Vad är din bild?
Nej, det tror jag absolut inte om du jämför de här resterande Europa. Men det är ju också ett reglement där som är otroligt svårt. Och vissa grejer, vi hade domarmöte häromdagen och det är varken domarna eller vi vet ju exakt. Det är en bedömningssak. Ena matchen, och det är det stora problemet, ena matchen är det straff, nästa match är det inte straff. För att den ena domaren har sin bedömning och den andra. Och det är sak samma när du skickar samma fråga till ett varum, sitter där folk som... Vilka är det som sitter där och hur man värderar den handsituationen till exempel. Tar du sen Premier League med offside-regeln där, så är det ju patetiskt när det helt plötsligt är någon...
Man bedömer
den på vem som har störst fotbollsskor i princip.
Om man ser till talanger, ofta en diskussion i Sverige, ska man stanna eller gå utomlands?
Nej, det är så individuellt så det, där finns inget rätt eller fel tycker jag. Det beror på personlighet och... Vissa klarar att gå direkt och hantera det på ett jättebra sätt och vissa andra ska ju absolut inte gå i den. Och det är väl också en fråga och det är också ett ansvar för agenterna. Och liksom, det är ändå agenternas spelare och då måste man också känna den spelaren så pass bra som man vet om det är bäst att stanna hemma eller inte.
Att stanna i en mindre klubb, du spelar väl några matcher för Högaborg i A-lagsfotboll?
Ja, i alla fall träningsmatch.
Ja, precis. Nej, men just det att stanna i en lite mindre klubb och spela seniorfotboll kontra gå till en större klubb och där spela mer juniorfotboll. Vad tror du är mest gynnsamt?
Ja, men det är också individuellt baserat. Tittar du på vissa spelare som kanske är väldigt utvecklade fysiskt väldigt tidigt, då säger jag att det är bättre att de spelar seniorfotboll i fyran, trean, tvåan. Sen kan du ha en otroligt talangfull med stor potential, men... Han är 17 år, men han är 14 i kroppen. Ja, då är det ju bättre att du är kvar i en akademi och spelar mot jämnåriga. Så de frågorna kan man ju stånga sig blodig i vad som är rätt och fel.
Stort tack!
Tack själv!
Veckans podd är producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt är vi tacksamma för eventuella synpunkter. Det kan vara allt från gästönskemål till kritik eller något annat. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.